Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten är episteltexten för tisdagen i stilla veckan. Och det är två verser från första Korintierbrevets första kapitel, verserna 18 och 19. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Predikan har idag temat korsets dårskap. Det är ju ett avsnitt i första Korintierbrevet som starkt framhäver korset och i synnerhet hur det är en dårskap, för en stötesten för judarna och för hedningarna, en dårskap. Jag ska ta fram tre saker. Först de två vägarna. Det talas om dem som går förlorade och oss som blir frälsta. Det andra är att se hur ljuset kan betraktas i ljuset av judarna och hedningarna, och särskilt idag översteprästarna och Pilatus. Och det tredje är kraften i korsets svaghet, trons paradox. De två vägarna, den breda vägen, den har ju Jesus själv talat om och säger att det är många som går fram på den. Och det säger den här texten också om. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Och vi vet ju att det som innefattas bakom ordet korset, det är inget smycke i världens, ja det kan vara ett smycke i världens ögon, men det är inte ett smycke om man ser på vad det egentligen handlar om. Enligt Bibeln är det en otvetydig sanning att det finns två utgångar från det här livet. Många människor ska bli utanför på den dagen när Jesus kommer tillbaka för att döma. Han ska döma alla människor, levande och döda. När en modern människa, kanske det också har varit så tidigare, analyserar den sanningen, så kommer man oftast fram till att det här måste vara en dårskap. Om Gud finns, om han är kärleksfull, hur skulle han kunna döma sina skapade barn till helvetet? Det här är också något som många präster tvekar inför idag. Och det är väl kanske så att många av en och annan av oss någon gång ibland har studsat till och tänkt, kan det verkligen vara så där? Kan det vara så? Det är frestaren som så snabbt kommer in med det här, därför att det inte passar för förnuftet. Det går inte ihop att en kärleksfull Gud ska döma till helvete. Jesus fick en gång frågan från en av dem som följde honom. Herre, är det bara få som blir frälsta? Han fick då ett ganska långt svar. Jesus sa att man måste kämpa för att komma igenom den trånga porten. Han sa att många ska försöka men inte lyckas. Han talade om att porten en dag ska stängas. De som står utanför och bultar ska få höra, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig alla ni som gör orätt. Sen sa han att dessa olyckliga ska gråta och gnissla tänder när de får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, och människor som kommer från öster och väster och blir bordgäster i Guds rike, och de själva ska hamna utanför. Det är helt odiskutabelt vad Jesus säger om den här frågan. När Jesus berättar hur det ska bli på domens dag i Matteus 25, så säger han att de som påstår att de har gjort allt rätt ska gå bort till evigt straff. Det är helt klart i Bibeln, det finns en evig förtappelse. Det låter så dåraktigt då man ställer det samman med Guds kärlek. Människan vill i sin vishet tänka annorlunda och försöka få det att passa in i det som vi vår tanke kräver. Men de visas vishet måste böjas under Guds vishet. Och vi behöver inte spekulera i den. Den är klart uppenbarad i skriften. Gud skipar full rättvisa en dag. Det onda ska slutgiltigt skaffas bort. Så talas det om den smala vägen. För oss som blir frälsta är korset en Guds kraft. Hur kan Paulus skriva för oss? Hur vet han det? Är han säker på att han själv är med? Kan vi vara säkra på att få vara med och inte gå förlorade? Muslimerna säger att Gud på domens dag ska sätta de onda gärningarna i en vågskål och de goda gärningarna i en annan vågskål. Vilken kommer då att väga ner? Vilken är den tyngre, den som betyder mera? Det kan vi inte veta, säger de. Det är alltså helt öppet i den dagen när Gud väger. Men inte ens kristna, de romerska katolikerna kan inte heller vara fullt vissa om frälsningen. För i deras katché står det att man är inlemmad i kyrkans gemenskap genom Kristi ande, kyrkans ordning och alla kyrkans frälsningsmedel. Och så heter det så här. Den som inte förblir i kärlek kan dock inte bli räddad, även om han är en del av kyrkans kropp. Hur kan vi då veta om vi förblir i kärlek ända fram till domens dag? Det vet vi inte om det i minsta mån beror på oss själva. Vi kan avfalla. Eller det kan hända att det brister i vår tro. Så att vi inte har förblivit i kärlek ända till änden. Låt mig nu ge några bibelord som visar att vi kan uttala oss med visshet. Och vilken den grunden är som vi kan uttala oss med visshet på. Det första är från Johannes 10, där Jesus säger: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Bevarandet vilar i större händer än i våra. Det står alltid i Guds hand. Den som vilar i Jesu händer vilar i faderns händer. Den som lyssnar till Jesu röst är känd av honom och får vara helt trygg. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet: jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig. Det är hans makt det kommer an på. Det är inte på min makt eller på min kärlek, på mina ansträngningar. Om det skulle hänga på mig finns det ingen visshet. Därför är det uteslutet att vi ska behöva oroa oss för att det är någonting hos mig som ska vara det avgörande för om jag blir frälst eller om jag går förlorad. Vi kan ändå fråga: för vilka kom Jesus? Vilka dog han för? Vilka får räkna honom som sin frälsare? Då svarar vi med vår kära vers i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Lägg först märke till att objektet för Guds kärlek är världen. Till världen hör vi alla. Medlet som han använde var korset. Som denne enfödde son skulle hängas på och bli en förbannelse. I föregående vers så jämför Jesus sig och sin korsfästelse med kopparormen som Mose hängde upp på en påle i öknen. För att var och en som såg på kopparormen skulle bli frälst från ormarna. Det andra vi lägger märke till här är orden var och en. Här gäller det som Paulus understryker i Galaterbrevet 3. Här är inte jud eller grek. Här är inte träl eller fri. Här är inte man och kvinna. Här är ingen åtskillnad. Det här gäller alla. Och han ger en särskild bevisning när det gäller oss personligen. För han säger, alla ni som har blivit döpta till Kristus Jesus har iklätt er Kristus. Men då finns det ännu en fråga där. Blir då alla frälsta eller blir alla döpta automatiskt frälsta? Och då måste vi igen säga, Bibeln förklarar det här, hur det är. Bibeln säger, nej, så är det inte. För den som förkastar Jesus kommer själv att bli förkastad av honom. Då hänger det inte på det att man har varit med i en viss kyrka hela sitt liv. Eller att man har förblivit i kärleken. Det handlar om att har man Jesus och hans rättfärdighet på sig när Gud dömer. Och när han själv dömer verkligen. Så då är det ingen fara. Då vet vi att vi är trygga. Därmed finns det två saker som båda måste hållas klara. För det första att den som håller sig till Jesus kommer helt säkert att stå under hans beskydd. Och behöver inte frukta dom och helvete. Där jämför Jesus den som håller sig till honom som fåren i fårajorden där han är herden. Fåren i fårajorden lyssnar till honom, följer hans röst. Och för det andra, den som förkastar Jesus och hans rättfärdighet kommer att drabbas av den eviga fördömelsedomen. Kasta därför inte bort den korsmärkta dräkten som du fick i dopet. Skäms inte för den. I den är du viss om att du är med bland dem som får säga, för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är inte högmod att säga, för oss som blir frälsta. Nej, var och en ska få hävda att det gäller dem. Men det är den som håller sig till Jesus och som inte förkastar honom som kraften är given. Fastän det är en dårskap för judar och hedningarna. Sen Jesus bar korset. Hur ser vi det här av förhörs- och domsberättelserna under stilla veckan? Från berättelsen från långfredagen vet vi att Jesus bokstavligen bar sitt kors till avrättningsplatsen. Men redan under förhören med inför judarnas ledare och inför Pilatus finns korset med mycket starkt fastän det inte uttryckligen just som ett fysiskt kors. Många gånger står det att Jesus inte svarade med ett ord. Så var det också sagt att han skulle göra som den lidande tjänaren enligt Jesaja 53. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klippade. Så öppnade han inte sin mun. Enligt denna världs metoder och vishet ska den som står inför domstol försvara sig. Han ska uppbjuda all sin förmåga att visa att anklagelserna är felaktiga. Så gjorde inte Jesus. Egentligen var det ju så att han kunde anklagas och bli dödad på grund av det han hade gjort. Han bar ju världens synder på sig. Men Jesus svarade sällan. För det mesta var han tyst. Herodes ville se honom göra något tecken. Men hur han än provocerade honom fick han inget svar. Så han tröttnade på det. Och slut så började han håna honom. Jesus hade undervisat i flera år. Visst hade Herodes haft tid att lyssna. Om han hade önskat. Han hade ju också hört av Johannes döparen. Vad som gällde. Men nu hade stunden kommit. Då Jesus skulle fullgöra den passiva lydnaden och lida döden på korset som ett oskyldigt lamm som just då under påsken hade slaktats till minne av att folket fick sin frihet. Han var som ett lamm som är tyst inför dem som klippade. Men inför Pilatus öppnade Jesus sin mun. För Pilatus var den intressanta frågan om Jesus var en kung som kunde tänkas hota den romerska makten. Men då Jesus gav besked om att han var en kung, stod hans ord i bjärt motsats till hans utseende. Då Herodes sände honom tillbaka klädde han honom i en praktfull dräkt. Det var ironi. Hos Pilatus fick han en törnekrona intryckt i huvudet. En fruktansvärd ironi. Och han blev piskad till blods. När Pilatus ställde honom fram inför människorna sa han: "Ecce homo, se människan." Var det en kung som folket såg? Nej, inte till det yttre. Det var en förödmjukad man, ytterst förnedrad. De visa kunde inte se någon storhet hos honom. Ändå var han världens kung. Tänk vilken dårskap. Då Paulus skriver till grekerna att korset är en dårskap, behöver vi också veta hur man såg på korsfästelsen på den tiden. Den romerske senatorn Cicero lär ha sagt att en romersk medborgare aldrig får röra ett kors. Han får inte se på ett kors. Han får inte höra ordet kors. Det är en sån fruktansvärd dårskap. Det är så nedlåtande. En sån dårskap var det som Paulus förkunnade. Det kors som var det mest vederstyggliga pinoredskap som människor har kunnat tänka ut. Det bar Guds son i vårt ställe. För att vi skulle få del av hans härlighet. Och sen slutligen, kraften i svagheten, trons paradox. Vi sjöng i salmen av Erik Gustav Geijer att intet finns som icke vins av kärleken som lider. Här ser vi tydligt sanningen i orden som Gud lärde Paulus genom hans törntagg i köttet. Då han fick höra: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullbokomnas i svaghet." Då vi ser Jesus i hans lidande ser vi svagheten förkroppsligad. Där finns ingen synlig styrka. Det är botten, det är botten. Ingen människa kan vara mera utsatt, svag, än vad Jesus var. Under sitt lidande och sin korsfästelse. Luther talar om Guds handlande som en paradox. Han säger att Gud uppenbarar sig i sin motsats. I sin bok Om den trälbundna viljan skriver han: "När Gud därefter gör levande, gör han det genom att döda. När han rättfärdiggör, gör han det genom att förklara skyldig. När han för oss till himlen, leder han till helvetets djup." Det här är verkligen en dårskap. En sån paradox. När Gud vill göra oss starka tar han ifrån oss vår egen kraft. Förnuftet vill inte smälta något sådant. Men det är därför som förnuftet också har så svårt att smälta att Gud segrar genom att dö. Att han triumferar mitt i fiendens triumf då han tror att han har kunnat förföra Guds son till en smädefull död. Hans största ära finns i hånet och smädelserna. Just genom denna paradox. Översteprästarna, fariseerna och romarna triumferade inte över Jesus fast det såg så ut. De trodde att de hade all makt på hand. Men Gud gjorde slut på de visas vishet. Han förkastade de förståndigas förstånd. På påskdagens morgon kunde ingen mänsklig kraft betvinga Jesus och hålla honom kvar i graven. För oss som blir frälsta är ordet om korset en Guds kraft. Låt det bli kraften också i ditt liv. Amen. Så låt ditt kors i lust och nöd förbli min hjälp, mitt värn och stöd. Min levnads enda fasta grund. Mitt trygga hopp i dödens stund. Amen.